Sitter vi här igen, nytt avsnitt av Kuriositetspodden. Som jag ser så tyckte vi att det var så trevligt sist Kristil var här. Så att vi har bjudit in dig igen. Den här gången lite grann för att prata om, vad ska man säga, antroposofins historia i hjärna lite grann. Va? Och ur ett personligt perspektiv. Vilket årtal ska vi börja vid ungefär?
Jag ska bara fylla i först, jag glömde ju nämligen i förra avsnittet att det som sägs i sådana här sammanhang, det står man för själv. Ja. Att vi företräder inga andra än våra egna åsikter.
Mm. Ja, vi kan väl börja, herregud.
När vi talade här lite grann innan så var vi i Tyskland då, ja, under andra världskriget.
Vi börjar där. Vi börjar innan andra världskriget, egentligen kan vi säga börja 1933. I och med Hitlers övertagande. Det jag pratar nu om min pappa som heter Gustav Ritter och var i tysk. Och jobbade i Tyskland på ett hem för utvecklingsstörda barn. Och så var han samtidigt ordförande för hela lärarkåren i den kommunen. Eller, ja.
Utbildningsnämnden skulle man kanske kalla det för där.
Ja, just det, precis. Alltså, ja. Och vid ett möte så höll han ett föredrag om Schillers estetiska brev. Och på det föredraget satt även några SS-soldater. Och de blev så imponerade av Gustavs sätt att hålla föredrag. Så efter föredraget bad de honom att komma till Berlin och träffa Hitler och ta ansvar för nazificeringen av hela den här kommunens lärarkår då, som grundskolor och allt vad det var. Så att Gustav åkte till Berlin och skulle vara med där på Hitlers föredrag. Han hälsade på Hitler och så satt han och lyssnade på föredraget. Och så man hade ju en viss erfarenhet av utvecklingsstörda, så kom han väl ganska snabbt fram till att den här karen är galen. Och det enda han kunde göra var att lämna landet. För det går inte att säga nej till en galen person. Att man inte vill vara med och nazificera. Till saken hör också att de på Lauenstein där han jobbade med de utvecklingsstörda, som då hette utvecklingsstörda på den tiden, som inte heter det idag. Men i alla fall att de skulle lämna en lister på vilka av dessa barn då som var kroniskt störda, så att säga, som aldrig skulle bli bättre. Och så samtidigt började man ju redan se hur lastbilar och tågvagnar gick med fulla med folk som kördes bort. Så han lämnade Tyskland, åkte till Schweiz och var lite förtvivlad, pratade med ledaren för läkpedagogiska sektionen där, Ita Wegman, och frågade, vad ska jag göra nu då? Och hon tog fram en karta, eller hon hade en karta på väggen kanske, och så tittade hon, ja, var finns det inga antroposofiska läkpedagogiska verksamheter? Ja, men Sverige, där finns ingenting. Har du några kontakter i Sverige? Ja, det hade han ju faktiskt, för att innan han kom till Tyskland, när han utbildade sig som läkpedagog i Schweiz, hade han haft en klass med några elever, och i den klassen var en svenska som hette Britta Hilding. Så han hade ju kontakt med hennes mamma då förstås. Så han tog kontakt med Britta Hildings mamma då, fru Hilding, som bodde i Stockholm, och frågade om han fick komma och hälsa på. Och han åkte till Stockholm och träffade Britta Hilding och var hälsa på och liksom och var där, och så gick väl ryktet på något vis att en antroposof var i Sverige, och då blev Per Sundberg som jobbade på Vigbyholmsskolan väldigt intresserad, för han ville ha att det skulle komma lärare från alla olika livsfilosofier och livsriktningar och världsåskådningar. Efter mycket om och men så träffades Per Sundberg och Gustav Ritter och det uppstod direkt kontakt, och det var 1934. Och då bestämde de för att Gustav med sin fru Lotte Ritter skulle ta hand om en liten grupp känsliga elever som var på Vigbyholmsskolan. Och så startade de ett litet boende och verksamhet där på Vigbyholmsskolan. Men efter ett tag så insåg de att det här funkar inte så bra, för att det är så mycket stök och stim kring hela den här skolan. De skulle behöva göra någonting eget. Och då var det även en som var lärare där, Marit Laurin hette hon, som sen var på Salto. Åkte runt och tittade i tidningar och letade efter något hus de kunde vara i. Och hittade annons om ett ledigt hus, som min bok heter nu. Genom en annons om ett ledigt hus hittar de ett hus i Järna. Så jag tror det var 1935 eller 36, så flyttade de till Järna. Och det finns mängder med roliga historier från den första tiden där. Men man kan säga så här, att det började med att Gustav och Ritter och Lotte Ritter och Marit Laurin, de åkte dit och tittade på det här huset. Och det var ett förfall, det var förfärligt förfallet. De hade haft någon sommarskola med fri uppfostran där sommaren innan. Så det var vandaliserat och förstört och förfärligt illa. Och trädgården var igenvuxen och allt det där. Men Gustav tyckte att det här är väl bra, det här kommer bli jättebra. Och Marit Laurin sa, nej det här går inte, vi kan inte vara, det går inte att vara här. Och Lotte sa ingenting. Ja, till slut så föreslog Gustav, om ni åker hem, Lotte och Marit, och så ska jag sova över i huset och känna hur det känns. Så han gick ner till granngården Brogärde, lånade filt och kudde, gick upp och la sig i tornrummet och sov där. Och nästa morgon när han vaknade så kom han på, nej här ska vi vara. Men eftersom de inte hade varit kommit överens då, så hade Marit sagt, ja men jag har en släkting här i Järna som heter, jag kommer inte ihåg vad han hette.
Broms.
Nej, inte Broms, vad heter han? Ja, i alla fall. Och han kom nästa dag också, och så gick Gustav runt och visade honom det hela och berättade, det här kan vi göra där och det kan vi göra där och vi kan göra så. Och han hade, Gustav var fullt med idéer. Och så när han hade gjort rundvisning och de stod där på den där förfallna gårdsplan och allting var bara liksom, så sa faktiskt Krafting, Yngve Kraft heter han, så sa, räckte han fram handen och sa, Gustav, får jag vara med? Så började det. Mikael Gården blev namnet. Mm. Så det var 35-36. Ja. Mm.
Och det nämnde vi ju redan förra gången vi pratade historia, att antroposofi fanns ju i Stockholm. Mm. Innan det, och Rudolf Steiner har ju varit i Stockholm och Norrköping. Så att det här är ju hur historien börjar i Järna 1935, och det börjar ju bli ett tag sedan.
Mm. Länge sedan, ja. Mm. Och de hade ju inga pengar. De var de tre. Idealister var de förstås. Men det är som med allting annat, skulle jag säga. Har man förtroende och tro på det man gör och tror att det är bra, så löser sig situationerna. Och ett exempel bara på de hade någon, då hade alltså barnen, så skulle de ha någon månadsfest och bjöd in föräldrarna. Och så skulle de visa upp någonting som man nu brukar göra inom antroposofiska, läkpedagogiska eller waldorfpedagogiska sammanhang. Och så började det bli dåligt väder. Och då blev Gustav lite betänksam, för det var hål i taket och det regnade rakt upp ända från taket genom alla våningar ner i salen där de skulle vara. Och Gustav, oj hur ska det här gå om det börjar regna och det börjar droppa ner där vi ska vara. Så han liksom, Gud, låt det gå bra. Och sen kom då alla föräldrarna och satte sig. Och så satte sig en av föräldrarna som var bankdirektör med mycket pengar på fickan. Om man säger, han var chef för Enskilda banken. Och han satte sig precis under hålet i taket. Så att börja regna skulle han få regna på hans huvud. Och i alla fall så gick det bra, det började inte regna och barnen visade upp vad de skulle visa upp. Och sen efteråt så frågade den här Eckart Tofte Gustav, varför var du så nervös och orolig hela tiden under det här? Och då kunde Gustav liksom inte låta bli och säga, ja jo det är så att vi har inte så mycket pengar och det är faktiskt läck och det rinner. Och så pekade han på fläcken i taket att det läcker ända hit ner. Aha, sa han. Och så tog han fram en checkbok och så skrev han ut någonting och så gav han det till Gustav. Gustav bockade och tackade så väldigt mycket. Man vågade inte titta på den här stoppan i fickan. Ja, sen var det klart. Och sen på kvällen så tog Gustav fram checken och tickade. Det var en in blanco check.
Ja. Och blir man ju nyfiken hur mycket han följde i.
Ja, så gick det till. Mm. Ungefär, va? Mm.
Och sen tog det ju ett tag. Mikaelgården höll ju på väl nästan 15 år.
Ja.
Nej.
Jag ska säga. Sju år. Får jag bara berätta en till historia från Mikaelgården. Ja. Det gick ju så pass bra nu så att nu ville de hade hyrt Mikaelgården. Och så tyckte de att de ville köpa stället. Så var det någon järnhandlare från Stockholm då som ägde det, och så kom han ju ut i järnhandlaren och så stod de ute på någon balkong och tittade ut över utsikten och förhandlade priset. Och de hade en bankkille med sig också från enskilda banken som skulle hjälpa dem, och så tyckte de alltså 17 000 är ett bra pris för det här. Men den där järnhandlaren, han tyckte det ska vara mycket, mycket mer pengar. Och de förhandlade. Nej, det ska vara mycket mer pengar. Och så blev Gustav tyst ett tag, som man brukar ibland i såna situationer. Och sen kom det. Men, vad heter det? Nej, så sa den där järnhandlaren. Men titta bara, utsikten är ju värd 17 000. Och då svarade Gustav. Ja, men du, utsikten vill vi inte ha. Den får du behålla. Vi vill bara ha huset. Och så började den där killen från banken småskratta lite grann. Ja, det slutade med att de fick det. Köpa det för 17 000. Ungefär sån här liksom. Ja, ursäkta nu, ja.
Ja, jag tänkte bara, det fanns ju fler personer. Marit har du nämnt.
Ja.
För det ledde ju vidare så som det ofta har gjort sen i Järna.
Det var ju andra världskriget och sådana saker. Och det kom väldigt mycket flyktingar. Från Tyskland, först till Norge och sen kom de till Sverige, eller direkt till Sverige. Och så småningom ser det som att alla människor drar ju inte jämt. Och det kom bland annat en man som heter Hans Glaser. Och Gustav och Marit var väl inte heller så kontanta med varandra, får man väl säga. Och så blev det lite så här motsättningar och bråk och så vidare. Och så kom de på att då startar vi något nytt. Så 1942 så flyttade Marit och Hans Glaser till ett hus nere vid Saltåån. Och så började Saltå.
Just det.
Så uppstod Saltå, ja. Och sen blev det bråk igen. Och Gustav blev sur. Han träffade min mamma. Han var ju gift med Lotte, men de hade separerat eller skilt sig. Inte formellt, men. Och så kom min mamma in i bilden då. Och Agathe. Och Gustav blev, och de blev väl förälskade. Och så kom jag in i bilden. Och då blev det katastrof, och upp så får man inte ha, man får inte ha barn i de här sammanhangen på den tiden, utan man ska bara viga sitt liv. De läkpedagogiska barnen är ens barn. Och då blev Gustav sur igen, och så lämnade han hela Mikaelgården 44 eller så, jag vet inte, 45. Men så tyckte Lotte efter ett tag, nej, nu får du skärpa Gustav, nu får du komma tillbaka, nu får du starta någonting för de äldre eleverna igen. Så 1945 då, när jag hade fötts, var ett halvår gammal, så flyttade de till Solberghemmet och startade Solberghemmet. Så. Det var liksom de tre första institutionerna.
Du är mamma till Solberghemmet?
Jag är mamma till Solberghemmet. Jag är barn till Solberghemmet. Ja, så att säga. Så jag är väl lite orsaken till att Solberghemmet kom till. Det vill säga.
Och då framgår ju, det här är ju de tre första läkpedagogiska institutionerna. Mm. Numera skulle man även kalla det för socialterapeutiska i Järna. Mm. Och det fanns ju bara i Järna så här tidigt.
Ja, precis, va? Det fanns några ansatser upp i Dalarna och sånt, men det liksom, ja, men det här så att det verkligen gick vidare, det var gärna.
Dalarna tror jag var senare, 50-talet någon gång.
Ja, det finns, alltså jag vet, de har pratat om något tidigare också.
Okej, okay. Ja, det är möjligt.
Ja, och sen kan jag, nu börjar jag spinna här. Så behöver man ju, vad heter det, man behöver mat, och man behöver utbildade människor, och man behöver medicin. Och sjukvård och allt vill man gärna ha inom det antroposofiska då, med antroposofiska sättet att tänka och se på världen. Så då kom ju så småningom, de hade samarbete med lantbruket, olika lantbrukare gärna, och så kom den biodynamiska rörelsen igång, och så småningom kom Veleda igång, hade ett litet laboratorium och tillverkning av kalk och allt vad de gjorde gärna. Och sen så småningom kom ju Waldorfskolorna igång, och sen kom seminariet, Rudolf-Steiner-seminariet igång.
Alltså, nu är vi framme på 60-talet.
Ja, nu är vi ända framme på 60-talet. Men det, ur den här lilla kärnan, så att säga, ur Mikaelgården och Solberg och Salto, så växte de här behoven, ut ur behoven växte verksamheten. Mm. Det är väldigt viktigt. Det är inte något som har planerat och tänkt, utan det växte som ett träd som brer ut gren efter gren efter gren efter gren. Mm. Och så blev det här stora trädet som var på 70-talet, kan vi säga.
Jag tänker också att det var engagerade människor som liksom
ja,
sökte sig.
Ja, det var bara idealister. Mm. Det var bara idealism hela slanten, får man väl säga.
För jag tänker att Arne Klingborg fanns väl med ganska tidigt.
Ja, just det.
Jo. Alltså redan på Vigbyholm, tror jag, på något litet hörn, va?
Han gick på Vigbyholmsskolan, Arne Klingborg. Han berättade ju om att han hade sett Gustav på tåget, Djursholmståget eller vad det är, som går till Vigbyholm. Och han tyckte han verkade så snobbig. Han satt där och läste. Men i alla fall så kom han så småningom till Mikaelgården, Arne, och de blev goda vänner, Gustav och Arne. Och började samarbeta. Så Arne var väldigt... Och så var det en historia också, att Arne berättar att en gång kom han och så sa, kom Gustav, du, titta, nu har vi målat om stora salen. Kom och titta, så vackert. Den är helt rosa. Åh, den är så vacker. Gustav var så glad. Rosa, det är ju den förfärligaste färgen som finns. Det ska vara svart och vitt. För så var det på Arne gick väl på konsthögskolan, konsthögskolan så här. Ja. Så det var sån liksom dispyt.
Ja, det påminner väl lite grann om man tar ytterhjärnan där vi sitter nu. Det har ju också, skulle ju nästan också passa in i den här rubriken, någon som ett litet hus.
Ja, som ett ledigt hus.
Ja.
Ja. Ja, just det. Jo, visst alltså. För
det är också en gammal ateljé som införskaffades, jag tror 1964 kanske.
Ja, 63 tror jag startade, eller 64. Ja. Och då köpte de ju Bjurman och Linjefors gamla ateljé. Och så startade de, eller han sålde det eller något sånt här. Nej, det var någon mjölkkung, Enne Nilsson, som hade det, och så köpte de det honom. Och där började då Arne Klingborg och Gertrud Klingborg och
Karl-Ruth Hoffman.
Nej, inte Karl-Ruth Hoffman. Ruth Nilsson.
Ruth Nilsson.
Ruth Nilsson. Då började de. Och det var på grund av behovet att det behövs utbildade lärare. Alltså, det var hela tiden behoven som styrde.
Jag tror var det inte viktigt. Så att man hade haft sommarkurser på Solberga?
Ja, just det. Det började med sommarkurser, precis va? Ja. Flera somrar i rad. Och nordiska sommarmöten också. Och sen fick den egen plats här då på seminariet. Ja. Just det, precis.
Ja. Ska vi ta vidare? Du har ju lite erfarenheter av Saltåhorst.
Ja, det har jag. Men jag har fortfarande lite frågor här. Jag tänker på... alltså man kan ju säga att alltså det centrala, alltså som är sprunget här i Järna, var ju kring personer som behövde stöd i sina liv, så att säga. Alltså den läkepedagogiska verksamheten. Idag säger vi funktionsvarierade. Och det finns en lagstiftning för det till och med. Men alltså mycket kring det som har uppstått här har börjat kring de personerna, så att säga. Och alltså som jag har förstått det, så var det väl också så att det var några då som var barn när de kanske kom till Mikaelgården, som var tonåringar när man startade på Salto till exempel.
Ja, alltså just det glömde jag att säga, att vad heter det? Det var ju att de löste alltid konflikterna nu med att de som var tonåringar, de fick flytta ut.
Just det.
Ja. Så att då Salto startades ju med tonåringar, för nu är de för gamla för Mikaelgården, nu får de flytta ut. Och det var samma med Solberga, det startade med tonåringar. Nu är de här så gamla, så nu får ni flytta ut med dem. Så att
just det,
säga.
Just det.
Så Salto började som tonåringar, så att säga.
Och sen tänker jag alltså Solberga, och så kom ju då Solåkrabyn sen på...
Ja, det var långt senare.
Ja, det var långt senare, men det var liksom en lite likartad process.
Ja, precis. Då var det också så att de som var gamla på Solbergmet blev äldre, flyttade ut över till Solåkrabyn.
Just det.
Och, just det.
Men alltså i grunden så var det att man inte riktigt kom överens, och sen så hade man andra argument, att ja, men nu är de så gamla så då måste vi flytta.
Det var deras sätt att lösa konflikter. Det, jag tycker det var ganska bra.
Ja, jo.
Det var i alla fall väldigt konstruktivt.
Ja, det var konstruktivt sett, ja. Precis. Men det var inte, men det var precis, så har jag förstått det.
Jo, men det tycker jag man känner igen. Alltså jag kom ju hit gärna på 80-talet i efterdyningen av en sån här konflikt på Solberga. Som precis var slut då. Så det har ju hela tiden varit någon sån här celldelningsprincip. Att det växer och det uppstår ur olika initiativ. Och det är ju lite spännande att just det har varit en drivkraft. För jag tycker att vi gick inte igenom det så mycket, men det har ju varit en antroposofisk historia även internationellt. Alltså att det har ju varit väldigt konfliktfyllt. Så man undrar ju vad det är för slags drivkraft, allra helst om man tänker på när vi spelade in ett avsnitt om dygder, så förefaller ju det kanske inte vara på så vis en eftersträvansdygd att skapa konflikter för att det ska gå vidare, men det kanske det är. Om man tittar på liksom hjärnahistorien så verkar det ju
vara så. Jag tror det var ju väldigt, alltså man måste tänka, måste vara väldigt starka personligheter som har en väldigt stark drivkraft. Mm. Och sen tror jag inte de hade befattat sig så mycket med dygden, om man ska vara ärlig.
Nej.
Ja, du hade ju inte skrivit boken.
Nej, jag hade inte gjort det. Utan de var ju som de var lite grann. Va? Och levde ut sin egen art, får man väl säga. Och det är klart att det krockade.
Men om man skulle våga sig på att beskriva de här personligheterna. Vi har ju träffat de här. Mm. Ja, och flera.
Mm, mm.
Alltså, vad kan man säga? Vad signifierar en sån här...
Jag kan bara en, så får ni fortsätta. Alltså jag upplevde Hans Glaser och Gustav Ritter. Alltså Hans Glaser var en jordnära typ. Han var ju köpman och sådana från början. Och jordnära och praktisk. Och när man är utfräktad med sig, man tänker så här lite. Så. Och Gustav var ju visionär. Och liksom, allt var möjligt. Och pappa, så där, va. Det är klart att det inte går ihop. Eller? Mm.
Jag tänker också, apropå det vi pratade om sist vi träffades här, astrologi och sådana saker, och jag tänker också ur någon slags temperamentsaspekt så föreställer jag mig att de var rätt olika, så att säga.
Måste vara precis. Ja.
Och Gustav, hur skulle du beskriva honom ur den aspekten?
Ja, han var väldigt dynamisk människa, väldigt intelligent, dynamisk och visionär.
Mm.
Ja. Och en entreprenör.
Mm.
Han startade nytt hela tiden.
Så alltså lite åt det sangvinska hållet kanske?
Ja, på kan man sätt. Väl kalla det för kanske. Ja.
Och när du talar om Hans Glaser så jordnära.
Ja, lite mer jordnära och flängd. Ja. Kanske, ja. Kolerisk. Hans Glaser var nog väldigt
just
kolerisk,
det.
Tror jag.
Ja, just det.
Ja. Så just det. Gustav är mycket mer lättfotad på det sättet, va?
Ja, jag tänker också en annan sån här antroposofisk indelning är ju med tanke och känsla och vilja.
Ja.
Och där upplever man ju Gustav som en tankemänniska.
Ja, och Glaser
var en viljemänniska som liksom fick saker gjorda.
Ja.
Och det hette ju inte Salt och By på den tiden, utan Salt och Arbetsskola.
Ja, precis.
Just det. Länge i början.
Ja.
Så det är lite typiskt.
Mm, precis, va? Och Gustav hade ju svårt att stanna kvar. Alltså han var ju helst på... Han startade ju massor med institutioner. Sen åkte han till Schweiz och startade institutioner. Mm. Så han var hela tiden på G.
Just det. För det funderade på vilka var det som blev kvar, så att säga, på Mikaelgården sen.
Det var Lotte Ritter.
Ja.
Hon tog över Mikaelgården. Då hann hon Mikaelgården, ja. Under alla år. Sen fick hon ju hjälp av Tvortmister, Irmgard Roof och, vad heter hon?
Renate Wirscher,
ja. Mm. Just det. Det var de tre som drog det hela, va, så att säga. Mm.
Det måste ju ha varit ganska unikt om man tänker på den tiden, alltså tre kvinnor som ändå leder ett så pass stort företag.
Ja.
Det brukar man inte få höra på tal, men det måste ju ha varit lite ovanligt.
Ja, visst, alltså.
Som en här grundläggande. Mikaelgården var ju länge den mest framstående institutionen för läkepedagogik. Alltså om man visade upp någonting, hur det skulle göras, tv-program eller annat, så var det ju alltid på Mikaelgården man skulle åka och titta.
Just det,
så
precis,
det var ju en slags mönsteranläggning.
Precis.
Medan Gustav Solbergas initiativ, som jag har hört, var ju kring familjevård. Alltså det skulle läggas upp annorlunda än institutionsvård.
Ja, det var väl hans... eftersom han nu hade egen familj också, så upplevde han att barnen måste få en familj, barnen måste få en mamma och pappa, även om det inte är deras riktiga mamma och pappa. Så då han byggde ju massor med enfamiljshus där det bodde då sex barn och så kanske två eller tre medarbetare, och de skötte allt själva, de lagade maten och städade, och liksom, det blev små familjeenheter. Precis, va? Och det var ju väldigt unikt på den tiden, vid 1945. Det fanns ett till exempel Skå, heter det, tror jag. En till som också hade kört den här familjeidén. Men
Gustav Jonsson.
Ja, just det. Så att det var ju, det var unikt på den tiden. Ja.
Jag tänker också just historiskt då, Helgestahemmet flyttade väl till... det startade väl någon annanstans?
Ja.
Eller? Hur var det?
Ska jag berätta den?
Enköping.
Ja,
eller hur? Ska jag berätta den historien?
Jag tänker...
Ska det?
Ja.
Jo, för vad heter hon? Maria Gronert, ja. Det var ju många
som... Trissa van der Waal.
Ja, nej, Maria Gromlet. Hon jobbade ju på Mikaelgård. Hon kom till Mikaelgården som ung och jobbade där och blev förtjust i jobbet och så och ville utbilda sig. Så hon gick till Lotte Ritter då och sa att hon skulle vilja utbilda sig till läkepedagog. Ja, ja, okej. Okay. Men så råkade ett hus brinna på Mikaelgården med sex flickor. Och flickorna, alltså överlevde, det var huset som försvann. Och då kallades Maria Gromlet igen till Lotte och Lotte sa, hör du, alltså, ja, du får nog skippa den där utbildningen för att vi har sex flickor här som ingenstans har tagit vägen. Kan du ta hand om dem? Jaha, och så på den tiden så var man ju så snäll som man, ja, ja, okej. Okay. Så tog hon hand om dem och så fick de flytta iväg till vid Mälaren, det är något som heter Helgestad vid Mälaren.
Enköping,
söder om Enköping. Okay.
Ja, söder om Enköping.
Ja. Där fanns ett hus de fick låna. Så flyttade hon dit med sina elever. Och Maria Gronen sa, okej, jag gör det här ett år, sen vill jag gå min utbildning. Mm. Ja, det är bra, det är jättebra, säger Lotte. Och Maria Gronen dit och satte igång hela verksamheten där och körde med de där flickorna. Och sen när det gått ett år så går man tillbaka till Lotte. Nu har det gått ett år så nu vill jag göra min utbildning. Och då säger Lotte, ja men vem tar hand om eleverna då? Jaha, det var bara att åka tillbaka. Hon fick aldrig sin utbildning. Så gick det till på den tiden.
Då ska jag bidra med Maria Gronert-historia. För det var nämligen så att min far figurerade där och därmed jag på slut på 50-talet. Och då hade Maria precis fått ett spädbarn. Mm-hmm. Och historien som Maria berättade varje gång hon såg mig i princip, det var den att jag kom in när hon stod och böt blöjor på sin son. Och då hade jag precis varit i grisstallet och tittat. Och då stod jag länge och tittade på det här förehavandet med att byta blöjor på sonen. Och sen lär jag ha sagt, ja det verkar vara bättre i grissten, men de bajsar i alla fall inte på sig. Det var Maria Gronerts historia.
Just det, och då var det på Helgestad där Helgestad sen hamnade.
Nej, det här var i Enköping.
Det var Enköping, ja. Okej.
Okay. Och sen flyttade de, nu jag kommer inte ihåg det står i boken, ja. Alltså, sen flyttade de sen till Mölnbo.
Ja.
Många år senare.
Just det.
Ja.
För alltså, när jag var barn så minns jag att på Salto så var det Saltopojkar och sen så på Helgestad så var det flickor.
Ja, precis. Just det.
Och sen så anordnade man danser på Salto ibland, förstod jag, så att så fick de lära sig röka och sådana saker. Mm. Ja, har jag hört.
Dock säkert inte av Hans Glaser.
Nej.
Antar jag.
Nej, just det. Precis.
Men man kan säga att Helgestad i så att säga Järnatrakten var liksom den också en av de tidiga verksamheterna då.
Ja, alltså, 50-tal, jag vet inte.
Nej, jag vill inte ha någon åsikt. Mora Park måste ju också ha varit...
Ja, det kom före, det kom efter Solberga.
Ja.
Men när man blir osäker på årtal.
Ja. Ja. Jag ska berätta en historia om Mora Park.
Ja,
gärna.
Det tycker jag. Det är det här programmet är till för.
Jo, vad heter det? Astrid Mulder bodde i Tyskland och hade barn och var gift där. Sen flyttade hon till Sverige av någon anledning. Allt det här står i boken. Alltså, men flyttade hon till Sverige och hennes mor eller mormor hade ett hus i Järna som hette Mora Park. Hon flyttade dit då. Och så fick hon en brorson som var utvecklingsstörd. Och hon hade då varit, hon hade, eftersom hon kom ur antroposofiska sammanhang i Tyskland, så var hon ofta på Solbergshemmet för att på antroposofiska studier och sådana saker. Hon hade mycket bra kontakt med Gustav och så. Och när det då visade sig då att hennes brorson var utvecklingsstörd, så tog hon honom och gick från Järna då, det är 4 kilometer, till Solbergshemmet och gick till Gustav och visade upp pojken och sa, kan du ta hand om honom eller kan han få vara här? Gå på det då. Och så tittar Gustav på pojken, så tittar han på liksom Astrid Mulder och sa, nej, honom kan du ta hand om själv. Och så var det med det. Och så fick hon gå hem igen. Och så startade hon Mora Park. Mm. Så.
Just det. Och ungefär i tid när
det måste vara 50-talet.
50-talet, ja. Vi behöver inte vara exakta, för som du säger, allting står i boken.
Ja. Ja, precis, va?
Och man kan ju bara konstatera då att det var enklare förr.
Ja,
ja, det var enklare. Myndigheterna hade ingen aning om allt vad som hände här.
Nej.
Och sen när det kom fram, då blev det ju lite balans och katastrof. Men det står också alltihopa i boken, ja. Men det gick alltid bra.
Så en sak som jag tänkte på, alltså hur rekryterade man medarbetare på den tiden? För jag började fundera på det här med vart kom alla tyskar ifrån? Var det så att man liksom...
Det var nog mycket flyktingar.
Ja.
Och sen var det alltså... antroposofi, ja, folk som ville komma utomlands.
Just det.
Ja. Alltså Maria Gronet var väl någon mer som ville komma utomlands. Och så Bartels, vad heter hon?
Ali
Bartels kom ju också från Tyskland.
Ja. Och då pratade vi Kristoffergården.
Det var Kristoffergården, ja. Så att det var, fanns många olika skäl.
Mm. Ja. Så det var ju ganska expansivt. Alltså Kristoffergården var jag inblandad i, för där bodde jag en sväng på 60, slut på 50-talet.
Mm, mm.
Så det måste ju ha funnits då,
ja,
bevisligen.
Ja, just det. Det kom sen efter Mora Park, tror jag. 50-talet någonstans.
Så det var ju då ändå en ganska, det tänker man oftast inte på, en ganska expansiv period,
ja,
så här, slut på 40-talet, början på 50-talet, just här i Järna. Det uppstod ju väldigt många verksamheter som finns kvar än idag.
Ja, verkligen.
Jag tänker också på det att det måste ju så att säga ha förändrat lokalsamhället rätt rejält på något sätt. Och, alltså, hur var det på den tiden liksom att höra till de så kallade antroposoferna?
Det var ju så att de höll ju till alla ytterhjärna, alla institutioner och antroposofer. Och hjärnaborna var ju väldigt skeptiska och negativa. Mm. Vad är det för konstiga uppländska? Det var ju väldigt dåligt. Kan man säga. Och där kan jag berätta en historia om den här boken. Den kom ju ut då år 2000. Och då fick, det var ju mycket, man hade ju körde inte bil då under den här 40-talet. Och det var ju mycket taxichaufförer som körde då. Och de tyckte det var så konstigt och skumt. Och sen den här boken kom ut, då fick de den av på en, jag vet inte hur det gick till. Och då var det några som kom till mig och berättade då att jag tack för den här boken. För nu förstår vi hur det hänger samman.
Mm.
Nu ser vi hur det är.
Just det.
Mm. Och du hade liksom aldrig fattat vad det var, utan det var bara skumt och konstigt. Mm. Så var det.
Och det var ju, alltså, det var ju fortfarande när jag kom hit, som sagt bodde här i Männa i slutet på 50-talet, men i vuxen ålder flyttade jag hit i början på 80-talet. Och då var det ju fortfarande mycket vi och dem. Så det var
Yllefolket, Ylleglobe.
Waldorfungar här ute som var udda.
Mm.
Vanliga människor inne i Järna. Men jag tror att man kan säga ungefär i den vändan på 80-talet så började det här ju lösas upp. Det var ju också väldigt många då, apropå medarbetarrekrytering, som började arbeta på institutionerna och hade, tror jag, inte var särskilt antroposofiska, men hade ju sitt uppehälle och på så vis lärde känna och, fick en viss insyn.
Såg att det inte var så skumt.
Ja. Och att jag vet själv, jag började i Järna sportklubb. Jag brukar fortfarande tycka att det är underligt att man blev emottagen. Jag kommer ihåg att jag hade sån här borsalin och hästsvans och skägg. Vilket ju är, fortfarande skulle jag rubricera som udda i en idrottsförening. Men på så vis var man ändå ganska tolerant i Järna. Och det upplever jag på något vis har präglat Järna, den här assimileringen, en viss tolerans ändå. Där ju man kan uppleva, kanske nu inte lika tydligt, men just på 80- och 90-talet, att Järna var ändå ett ganska mångfacetterat samhälle. Där man kunde vara på alla möjliga sätt. Både normal och onormal gick bra. Och då var det ju fortfarande inte så mycket inflyttning som det är idag. Idag har det gärna blivit ett väldigt så
sagt, helt annat,
samhälle dit många flyttar. Från Södertälje och Stockholm. Som har ju ändrat karaktär lite grann. Att gärna är heller inte, upplever jag, lika lantligt längre.
Nej,
som det var på den här tiden, framförallt på 60-70-talet.
Nej, alltså man, alltså, under min barndom så upplevde jag som att det var ju lite segregerat så att säga, jämfört med idag. Att det, liksom, alltså dels att det har flyttat in alla möjliga andra människor och så.
Ja, jag tänker att man har ju alltid talat om Järna också som att det gick att vara här. Alltså man kunde vara ganska udda. Och det drog ju till sig
udda många människor.
Där ju en hel del av dem inte är antroposofer utan har sökt sig hit av andra skäl, just för den experimentella sidan. Och det tycker jag är lite typiskt för Järna. För det vet jag, det har ju varit många resonemang om det här, varför måste allting ligga i Järna?
Just det.
Jag Jag har varit delaktig av att starta några verksamheter. Det var ju väldigt tydligt då på 80-talet. Mm. Nej, men det ska inte startas någon mer i Järna. Det är fullt här av antroposofer någon annanstans. Ja. Men det har ändå egentligen fortsatt än till denna dag. Att det fortfarande uppstår nya verksamheter. Mm. Så det finns, det tycks finnas någon slags dragningskraft.
Ja.
Jag vet inte vad ni säger om tankegången, vad det skulle vara.
Ja.
Varför vill man gärna vara gärna?
Ja, ja.
Ja, det var det en bra fråga.
Ja. Ja, det är en lämplig miljö. Jag vet inte, vet jag. Nej, det är svårt att svara på.
Ja, för jag upplever också att generationerna efter våra är ju många som försöker ta sig härifrån men inte lyckas så bra.
Nej, nej.
Alltså, det är ändå relativt många som kommer tillbaks.
Ja, precis. Alltså, de kanske lyckas bra men ändå vill de komma tillbaka. Ja, så att säga. Och jag hör väl lite dit. Alltså, jag har inte varit borta så väldigt länge men jag har gjort mina försök och sen så har jag kommit tillbaka.
Ja, ja.
Och som sagt, alltså, apropå Salto arbetsskola då, så jag har ju mina rötter där. Alltså, min far arbetade där. Och, så att jag liksom, vi bodde aldrig på Salto men jag liksom upplevde det här i min barndom och fick vara med honom på jobbet ibland och så vidare. Och det var ju väldigt annorlunda, apropå det där som jag berättade om Helgesta flickorna och Saltopojkarna. Så minns jag att i medicinskåpen då i matsalen, där förvarades medicin men där förvarades också cigaretter, gula Blend så. Och jag vet inte om hur det där var, men alltså det var både medarbetare och elever som fick liksom sin ranson ur det där på 70-talet. Sådär. Och alltså, jag minns det också som att det var väldigt udda människor sådär, så att jag hade väl sagt någon gång att alltså, på det där konstiga stället ska jag nog aldrig sätta min fot liksom på riktigt. Men sen, som vi sa i något annat avsnitt, man ska ju aldrig säga aldrig. Så att jag började ju själv arbeta där 1989. Och då handlade det mest om att jag skulle tjäna pengar för att ut och resa och se världen, vilket jag gjorde. Men sen så kom jag tillbaka och jag har aldrig riktigt kommit loss därifrån, men jag är ganska nöjd med det. Jag tänker också så där lite historiskt, alltså mycket har ju av antroposofiska verksamheter har ju liksom sen flyttat från Järna, eller liksom alltså personer har dragit vidare så att säga, eller alltså som Mariagården i Umeå till exempel. Har ju också sitt ursprung lite kopplat till Solberga.
Ja, det var ju det var Gustav som upplevde att när man uppe i norr så är man känslig, så man sover bättre uppe i norr. Nu kommer jag inte ihåg motiveringen till det längre. Men jag vet, och då startade han en semestergård, Mariagården, för de här känsliga eleverna på Solberga. Så man åkte dit då och vilade upp sig. Det var inte så mycket intryck, det var inte så mycket stress, det var mycket lugnare där uppe så att säga. Och det blev sen så småningom en egen verksamhet då. Men det började som semestergård för Solbergas känsligare elever. Ja. Och det var Roland Karlsson tror jag som tog över den. Nej, det först var det Helmut Just som han startade upp det, som sen tog över Sol och Rabin.
Just det.
Och så tog Roland Karlsson över.
Jag tänker Helmut ska väl försöka bjuda in här också så vi
får
höra den historien lite detaljrikt.
Ja, och nu är vi ju framme någonstans i 60-talet och 70-talet när det här börjar hända. Och då tänker jag vi kanske ska säga några ord om Ytterhjärna. För det har ju startat 1964 och hade ju en ganska kraftig utveckling kan man säga de här första 15 åren.
För jag tänkte bara, vi kanske ska ta upp Årsta också.
Okej. Okay.
Innan. Det ligger inte här i Järna visserligen, men det kom också ur Mikaelgården. Och det var ju samma historia där, att det var Stella Hellström som kom som flykting tror jag till Mikaelgården. Och ville också utbilda sig så småningom, pratade med Lotte. Och där sa Lotte så här istället till henne: nej, du ska ut i världen. Jag kommer inte ihåg, men alltså hon liksom, du får inte vara kvar här, du ska ut i världen. Så då fick hon ju flytta ut i världen, Stella Hellström. Mm. Och så småningom träffade hon sin man på något vis och så startade Årstahemmet.
Som ligger i Stockholm,
ja. Men precis, det kom också ur den här.
Och det var på 60-talet också, eller var det tidigare?
Nej, det var tidigare, tror jag. Jag kommer inte ihåg.
Nej, som sagt, det står i boken.
Ytterhjärna har ju kommit att nu för tiden vara lite signifikativt för Järna. Hittills har det ju låtit som att de här verksamheterna är Järna. Mm. Och det, så var det nog fram till 60-talet. Mm. Ja, ända fram till 60-talet. Det är ju i alla fall drygt 30 år som det var så. Mm. Att antroposofisk verksamhet i Järna, det är bara de läkpedagogiska och socialterapeutiska institutionerna här. Mm. Något annat fanns inte. Mm. Du nämnde Norla eller läkemedel som ju fanns ganska tidigt också. Men Ytterhjärna, det startade ju som sagt med att det köptes ett hus, ett gammalt hus här. Och sen ska man väl då i det sammanhanget nämna Frans och Birgitta Karlgren som personligheter som har påverkat åtminstone marksidan här ute. Eftersom Frans och Birgitta hade sålt sin gård norr om Stockholm i Kungsängen som skulle bli militärförläggning. Och för de pengarna köpte de hela Nibblegård som är ett stort jordbruk här i Ytterhjärna. Mm. Som de sen har gett bort till Nibblestiftelsen. Mm. Och det har ju varit grundlag för allt annat som är byggt här som numera är känt som antroposofiska hus. Mm. Som är ritad av en arkitekt som heter Erik Asmussen, eller Abbi Asmussen. Så det kan man väl också nämna att det ser ut som antroposofiska hus, men är ju egentligen formspråket ifrån en arkitekt som har ritat de flesta husen här. Nu för tiden finns det några andra hus i Börjanskolan som inte är av Abbi. Mm. Så det är väl en sån här betydande milstolpe i Järnas historia. Mm. Då pratar vi ju inte alls läkpedagogik och socialterapi, utan utbildning i huvudsaken. Mm.
Och sen kom ju hela kulturhuset och Örjanskolan och allt det där till. Och... Mm.
Ja, Örjanskolan har ju sitt ursprung i Järna i början på 60-talet.
Ja.
1960 till och med, tror jag. Då startade den skolan med Renate Sayer och Margit Adam, om vi ska fortsätta att nämna namn.
Just det. Mm.
Och som sen har vuxit, och just i dagarna är det ju aktuellt igen med den här motsättningen där vi är tillbaka till konflikt igen mellan två pedagogiska initiativ som sedermera blev två skolor. Mm. Där den ena skolan blev Örjanskolan som ligger kvar här på området i Ytterhjärna. Och Solviksskolan ligger en liten bit bort. Mm. Som ju var på ett helt annat vis experimentell. Även om ju omvärlden ibland betraktar Waldorfskolor som experimentella också. Mm. Men där drev man ju det hela ytterligare ett snäpp vidare.
Får jag bara backa till alltså Brudrådet Liljefors hus och så. Att när startade seminarieverksamheten här? Alltså vuxenutbildningar och så?
64 tror jag mig.
Ja, 1964.
Just det. Och alltså hade sin storhet någon gång på 80-talet, eller hur ska man säga?
Eller 70-talet, 70, till och med.
Ja, precis.
Var nog den intensivaste perioden skulle jag nog kalla 70-talet för. Sen 80-talet, då var det ju fortfarande stort.
Ja.
Och hade blivit, och då hade man byggt mycket. Men den här dynamiska perioden...
Under Arne, det var ju Arne Klingborg som verkligen... Han stod ju för alltihopa, och han var ju också visionär och entusiasmör och gud vet vad. Ja.
Och han hade ju lite samma karaktärsdrag som Gustav.
Ja, precis.
Det här att man kunde måla med den stora penseln och entusiasmera folk. Det här är en man kunde berätta om att sopa eller städa som en kulturimpuls. Att alla gick ut och högg en sopkvast och skurborste med glädje och höll rent. Det var lite de kvaliteterna som gjorde att man kom hit. Och jag menar, väldigt många bärande medarbetare som nu är i min ålder, det vill säga 65 plus, och som fortfarande lever, har ju gått där på seminariet på 60-, 70-, 80-talet. Det har ju präglat väldigt mycket av den impulsen, det här med tillsammans, man bodde här, man åt kokta rödbetor utan sås här i matsalen och var väldigt så att säga entusiastisk. Föredrag, kurser, det var ju det blomstrade här, en rytmiutbildning, 4-årig med 10-15 elever i varje årsgrupp. Och pedagogisk linje och konstnärlig linje. Det var ju väldigt
livaktigt. Precis.
Kulturhuset invigdes ju 1992 som kronan på verket.
Precis,
sen dess har väl egentligen inte det byggts något mer här. förutom en tillbyggnad på Örjanskolan.
Just det.
Så det var ju en blomsterperiod, ja, 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 kan man säga.
Ja, men, ja. Det var högsommar.
Ja, och med utställningar, stora utställningar, Liljevalchs, Osterman, Södertälje, alltså jättestora utställningar med mycket publicitet och sådär.
Just det.
Så det var ju en period där, som ju många längtar tillbaka till och tyckte att då hände det saker. Gärna.
Men man kan väl säga, alltså jag får intrycket av i alla fall att de första som kom till Gärna, det var lite så där samma generation på ett ungefär.
Ja, jag tror det.
Ja, det tror jag. De var ju födda 1910-1920.
Ja,
där någonstans.
Ja, just det, precis. Just det. Ja, precis, va? Och det är så fantastiskt. Jag hade ju sån tur när jag började med boken då på 1998-99. Då hann jag ju boken bygger på intervjuer. Mm. Med alla stora figurer, så att säga. Och de är alla döda. Mm. Alltså, när boken kom ut, då hade många dött.
Ja.
Mm. Så jag hade sån tur att jag hann liksom... Mm.
Men det är ju intressant, tycker jag, just det här att försöka se de här olika bågarna. Det ena är ju en båge från 1935 till 65-60.
Mm, mm.
Som bestod av det här institutionsgrundandet med de här personerna vi har nämnt.
Mm.
Och sen finns det ju en sån 30-årsbåge skulle jag kalla det för.
Mm.
Alltså
ja,
från 64 till 94 som var Yttergärna.
Mm.
Och sen är det ju frågan vad som har hänt efter 95.
Och man kan säga, alltså egentligen, det var så kul, för den här kom ut, jag skrev 1999. Och så kom den ju 2019, det var... Ja,
20 år sedan.
20 år sedan, och då ser bilden helt annorlunda ut, va?
Mm.
Då har jag liksom bara puff, cykluften nu. Mm.
Ja, det är ju det som är frågan igen. Mm. Det här är ju kanske nu inte så mycket historia längre, utan dagsaktuella frågor.
Precis.
Hur står det till?
Ja, precis. Kommer det en ny båge nu?
Ja,
var står vi någonstans? Och det är väl en, tror jag, ganska öppen fråga. Där ju vi naturligtvis betraktar Kuriositetspodden som början på den.
Ja, eller hur?
jag
känner inte att luften har gått ur mig i alla fall. Så vi får väl se.
Ja. Och jag menar, det är väl intressant att titta på det här viset. Därför att det man ju kan säga nu, det är ju att det är en väldigt omfattande verksamhet.
Mm.
Det omsätter ju över 1 miljard.
Mm.
De här olika verksamheterna,
Och det är ju flera tusen. Man pratar om 2000 och det är nog en gammal räkning som nog är fler idag.
Mm.
Så att det är ju inte något litet precis.
Nej.
Mm. Och konflikterna har vi ju kvar. Så de har inte gått över.
Fast på ett lite annat sätt kanske.
Ja, de är kanske lite mer städade, jag vet inte.
Jag försöker hålla sams med de flesta.
Det är för att du är så snäll.
Ja, jag tycker jag är rätt bra på det faktiskt. Om jag får.
Det var annorlunda för.
Ja, precis. Hörrni, jag tror att det börjar bli dags att avrunda. Men alltså, vi har ju berört många saker och kommer att ha anledning liksom att ta vid på vissa ställen. Så att säga, och förhoppningsvis kunna bjuda in flera personer som kan berätta historier, så att säga.
Ja, och det ska vi väl upprepa som vanligt, att vi tar ju gärna emot sådana tips och önskemål om både personer och teman som skulle kunna vara intressanta att belysa. För det är ju som du säger, det finns ju väldigt mycket att vaska fram.
Mm.
Och så tänker jag av oberättade historier.
Ja, alltså
det finns ju någon slags, och det blir kanske det vi har gjort idag, mer officiell historieberättelse. Men som i den vanliga historien också, så finns det ju också en massa oberättade historier.
Mm.
Och de skulle ju vara intressanta.
Ja.
Absolut.
Och lyfta upp. Så det är välkommet om det är någon som känner sig manad och delta eller har tips på någon person.
Mm.
Och då hör man av sig till kuriotetespodden@gmail.com eller på sociala medier på Facebook och på Instagram. Sen så tänker jag vill passa på att göra lite reklam här då. Alltså dina böcker finns ju att köpa i Robygge-butiken, antingen i den fysiska butiken eller robygge.se. Finns det någon annanstans man kan handla dem på?
Ja, de finns egentligen överallt på Bokus, Adlibris och bokhandlare. Och...
Ja.
Ja.
Precis, men handla helst på Robygge, säger jag då.
Ja, handla helst på Robygge, precis, just det. För stödjer dem lite grann, det är helt bra. Men annars så finns de.
Ja. Ska vi säga så? Eller är det något vi har missat?
Det är det garanterat, men jag tror att vi nöjer oss i den här begränsningen av att det här var vad vi kom på idag.
Precis. Och återigen, tack för att du kom, Kristin.
Ja, jätteroligt, Kristin.
Tack för att komma och berätta lite. Ja, jättekul. Tack.
Tack och hej.